Parkerade ni under?
Nej, det var så här. Det var
gick jag att köra in under den stora parkeringshuset?
Nej, det var strul. Det var trasiga dörrar in. Aha. Så vi kom inte ner och vi fick backa upp när vi var på väg ner. Jag har ju varit där så många gånger.
Ja, för det är ju jättebra det parkeringshuset.
Ja, jättebra, men det var trasigt så det gick inte. Aha. Så vi fick backa upp och så frågade vi en som jobbade där och så sa han, ja det är någonting, men det är i Stockholms stad, vi har ingenting med det att göra.
Det är som en Skövde alltså.
Men alltså så att vi hamnar alltså på Globen-galleriens parkering.
Ja, det fick ni åka, ja, det fick folk. Den är ju stor och det är ju stort. Ja, det tar ju lite folk där med
det. Det stod folk även under de som hade, när det råkade vara öppet då.
Ja, ja.
Men vi körde fram bilen på båda ställena, visst gjorde vi det?
Ja.
Och dörren öppnades inte.
Det var en väldigt smart, alltså det var låst. Fick man slå in registreringsnumret
för att komma där,
in i garaget.
Ja, det är ju bra.
Den gillar du, Hellman.
Ja, det är en säkerhetsgrej.
Ja,
ja verkligen. Verkligen. Ja. Verkligen. SLA's sportpodd. Jajamensan. Avsnitt 145. Har vi tänkt att försöka att genomföra idag. Ska väl uppehålla oss igen. Det kanske bara runt tre saker har vi väl tänkt. Men först så ska vi fråga hur... Ja, vi kan väl nämna att Mattias Olsson är ledig idag så att hans stol är tom. Men vi får försöka överleva det. Linus Hellmans stol är väl nästan aldrig tom.
Nej, det är sällan.
Det är sällan, ja. Hur har du det?
Jo, men jag har det bra. Jag har haft, det har varit roliga dagar. Det har varit bra matcher, häftiga arrangemang som jag varit på.
Ja, det gillar ju du.
Ja, och arrangemang som också håller hög klass även runt omkring.
Jaha, men arrangemang värda namnet alltså?
Ja, det tycker jag. Det, även om det gått från seriefinaler i handboll till cupmatcher i fotboll.
Ja, precis. Jag har varit rätt många timmar i bil också, men det har gått bra. Ingen halka.
Nej, men rätt bristande vägar, men det är ju så här års.
Ja, vägunderhållet är undermåligt.
Ja, men det är ju hål lite här och var, men det är väl så lite överallt vad jag förstår.
Det kallas för potthål.
Ja, det är något nytt ord också som jag har förstått att det är. Ja. Som man försöker täppa till, men överallt har man väl inte lyckats än.
Nej, men nu fungerade vindrutespolningen.
Ja, nu var ju plusgrader.
Ja, precis. Det handlade om. Det var någon som hällde in något annat.
Ja, men sörja.
Anton Gustafsson.
Hallå.
Du har tillbringat nästan lika mycket tid med Hellman på slutet som med familjen.
Ja, men han nämnde ju inte att det var nästan från Stockholm. Det var nästan 30 mil i dimma. Så.
Ja, det var lite sån känsla faktiskt.
Jaha, av väderleken alltså.
Ja, det var alltså väldigt dimmigt.
Ja, det var det verkligen. Och det skingrades väl först framåt Laxå typ. Och sånt där.
Ja. Så, men det gick bra. Man fick
hålla farten låg.
Ja, man fick lägre än vanligt. Lättare på pedalen än i vanliga fall. Även om jag alltid kör lugnt, givetvis. Det gör du.
Ja, så är det. Nej, men vi går väl in i detaljen. Och då, och jag och Jan Larsson jag har varit hemma och följt mycket av detta från redaktionen. Det har ju blivit lite mer och mer så. Men det känns ganska värdefullt. Det är lätt att följa med och se lite grann också hur det verkar. Så att det var som sagt spännande matcher.
Verkligen.
Spännande, kanske inte var i måndag. Nej. Men det var i alla fall en stor händelse.
Det måste man ändå säga.
Vi börjar väl på den då. Vi börjar väl på Tele2
Arena, ja.
Jag skrev ju det vid något tillfälle att för några år sedan så kändes det ju helt osannolikt att Djurgården Skövde AIK på Tele2 Arena.
Ja, man får ju nypa sig alltså.
Nu var det verklighet.
Nu var det verklighet, ja.
I
Svenska Cupen. Och det skiljer bara en division mellan dem. Men kanske skiljer lite mer på planen kan man ju säga.
Det var 2-0 till Djurgården och vi har ju förstått att de dominerar ju tävlingen kraftigt.
Ja, som jag ska lite tillspetsat konstatera att Skövde AIK sprang ut på Tele2 Arena och inledningsvis så såg man väl ut som den vilsne kusinen från landet lite grann. Det var ju väldigt rörigt, tillbakatryckta, jobbig start på matchen och 2-0 efter 18 minuter. Första målet efter 5 minuter redan. Ja. Så att det gick fort, gjorde det.
Och jag såg det också, man, och det var väl alla lite dimhands med att rädda. Oj, 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 vad ska det här sluta? För vi har ju sett att Skövde AIK har ju haft det ganska jobbigt i början på säsongen. Både med träningar och ett nytt lag som väldigt lite samspelt och ett nytt spelsystem.
Så ja, visst.
Det var väl inte så förvånande?
Nej, det var det väl inte. Jag minns förra året när Landskrona var uppe och mötte Djurgården och vann med... Djurgården vann med 6-0 och det var lite den känslan man fick efter några minuter. Men nu blev det ju lite som för Skövde AIK förra året när de hade Malmö FF borta då i första matchen, att ja, det blev 2 rätt snabba mål och sen lugnades efter det då.
Så ja, för 2-0 är ju anständiga siffror i sammanhanget, men bakom 2-0 döljer sig ju en statistik som vittnar och ett vad som utspelade sig på planen också. Ett total skillnad. Skövde AIK hade ju en möjlighet i hela matchen i slutet på första halvlek när Sargon Abraham fick en chans att kunna göra mål. Men annars så var det ju, uträttade man ju i praktiken ingenting. Och jag vet att ja, min kollega är mer bevandrad i siffrorna och de är inte så smickrande.
Nej, det var ju 22-1 i avslut mot mål då. Och ja, var det 14-0 tror jag i på mål.
De hade ingen skott på mål.
Nej, de hade ju en chans egentligen.
Och den gick över,
och där gick över, ja. Så att siffrorna säger ju en hel del om hur matchen såg ut. Och det är klart att Djurgården kunde vunnit med mer. Men det blir ju lite så här med massa byten i andra halvlek. Och segern är ju i princip säkrad då för Djurgården. Ja. Så det jämnar ju ut sin aning då, får man ju säga, i andra halvlek. Även om Djurgården var ju bättre från start till mål.
Det var ju en entydig matchbild.
Ja, men de vek ju inte ner sig i alla fall i defensiven, utan man lyckas ju hålla ihop.
Ja, trots det att man fick göra korrigeringar då i paus när Filip Skyberg gick av. Och...
Ja, han mådde inte riktigt bra, va?
Nej, precis. Så fick jag fatta det.
Yr och problem med magen, sa tränaren där, Tufa.
Ja, man fick ju ändå korrigera det då. Men man lyckas ju ändå hålla ihop det.
Ja, absolut. Man får ändå säga då att när man kommer upp så till Stockholm och så är det Tele 2 Arena upplyst, så redan då känner man ju att det här kan bli jobbigt. Och sen 7 500 var det där, men när de sjunger igång innan match med den här Hey You, där väl som de
en
har gjort om.
Låtar, ja.
Och så kommer 1-0 efter 5 minuter, då är ju verkligen känslan att det här kan bli
en väldigt lång kväll.
Ja, alltså. En väldigt lång kväll, så att de får ju vara nöjda med att det stannar vid 2-0 och tycker ändå att det var några spelare i alla fall som visar att det finns en del kvalitet att liksom, vad säger man, bygga vidare på sådär.
Ja, jag absolut. Framförallt så får man väl ändå säga, han gör ju en hel del ingripande, målvakten Otto Lindell. Det är ju en bra match han gör i målet. Trygg, bra med fötterna. De spelar ju mer fotboll nu från början istället för de här långa bollarna.
Ja, verkligen. Och det, jag pratade ju lite mot efter. Det är nytt för Skövde AIK, får man säga, att spela på det här sättet, men för Otto Lindell så är det ingen nyhet. Han har spelat på det här sättet i Sylvia och IFK Norrköping. Så det är ju liksom den fotbollen han är van vid att spela. Ja. Det var snarare förra året när han var under Lindroth. Då. Det var mer det som stack ut. Att när du får bollen, Otto, så lyft upp den på någon som vinner där uppe. Men,
ja, jag vet inte, men det låter ju, tycker jag, så här lite mellan raderna. Det är ju ingen som säger det rent ut. Men jag vet inte, jag tycker det är lite orättvist. Det låter ju som att den här Linderåts fotboll har inte speciellt sätt att spela, står inte speciellt högt i kurs längre. Fast det, man får inte glömma, det är ju den som har tagit dem dit och med. De har
resultatinriktad fotboll är det ju framförallt, och det har ju ett resultat.
Ja, det, man kan ju rulla boll hur mycket som helst naturligtvis. Det kan man göra. Egen backlinje och så, men det är ju ändå, det här är ju elitverksamhet vi pratar om. Så att det är resultaten som räknas, så att jag vet inte.
Nej, det ska bli
men inte kluven där.
Ja, det gör man också. Det ska bli intressant sen när det väl är skarpt läge. För det är ju en sak att säga och göra det man vill göra, men det är ju en annan sak sen att ha materialet till det, att det ska fungera.
Ja, så var det ju, och det var ju så det blev förra säsongen. Insåg ju Linderoth under våren att det här sättet, han fick ändra spelsättet.
Ja, det fick han göra.
Och det, det var inte bra. Sen så kom de tillbaka till det här spelsättet då. Men man tycker man hör, nu är annan fotboll. Och det var även expertkommentator. Det var Erik Edman under ett fotboll. Det var ju bara långa inkast. Det var ju allt möjligt. Jag vet inte, men jag tycker väl ändå någonstans att man måste hitta en mix mitt emellan det här.
Ja, absolut.
Det är väl svensk fotboll egentligen. Det, ja, det rullandet i sidled vet jag inte om svensk fotboll kommer rulla ner emot. Det är klart man slår väl Gibraltar, de där lagarna kanske, men ja, det ska vara elak.
Ja. Nej, men det tycker jag ändå vi har sagt många gånger i den här podden att det var väl ingen som tyckte det var speciellt underhållande att se Landskrona förra året försöka spela sig ur eget straffområde gång på gång men ändå bli av med bollen hela tiden. Så det är klart att det finns ju inget, alltså det handlar ju ändå givetvis om att vinna matcherna. Det är ingen som kommer älska kortpassningsspel om det inte leder till några mål eller segrar då.
För Skövde AIK i den position man är, det handlar bara om sätt att hitta och vinna matcher.
Ja, de kommer att vara det den här säsongen också, för de är fortfarande inne i sån process. Tidig process att etablera sig på elitnivå, så att man måste se till bara att hänga kvar i år också. Och nu då, det kan vi ju ta direkt nu. Vet vi hur det ser ut? Det kommer ju kanske börja med åtminstone 3 hemmamatcher på bortaplan under hela, kommer det kanske spelas hemma för den tidigast någon gång i mitten på maj, va?
Ja, så låter det ju. Jag pratar med Lennart Ek som är ordförande och de har ju nu men preliminärbokat då Borås Arena för första 3 matcherna. Landskrona, Trelleborg och Oddevold.
Och spelschemat är väl sånt att de har 2 hemmamatcher full där i april, va?
Ja, precis. Och sen väntar 2 borta då, vilket gör att 4:e hemmamatchen dröjer en bit in i maj.
Ja, en bra bit in i maj, va?
Ja, jag kan inte exakta huvudet. Nej. Typ 15 maj mot Östersund.
Den som kan sin historia vet ju också att det dröjde ju då 5:e omgången, va? Förra året som de spelade på Södermalm. Det var skiftet april-maj där.
Ja, så precis.
Det blev ju så när man inte kunde spela första matchen och sen hade man väl 2 borta matcher, om jag inte missminner mig.
Och det är klart att de hoppas ju fortfarande då Skövde AIK på att få spela första, alltså hemmapremiären mot Landskrona på Södermalm. Men ja, det är bara att titta ut så förstår man att det kommer bli svårt att hinna få dit konstgräs.
Ja, precis.
Ja, nej, men det ska bli spännande att följa och det är klart att vi ska inte sitta här och sänka något efter några träningsmatcher. Och vi ska ha gjort mål på de 4 första.
Ja, det är väl mer alarmerande att man inte gör det och skapar rätt lite också generellt sett i träningsmatcherna även också. För att den här, klart Djurgården, det ska ju inte säga så mycket, det är ju ett lag som, ja, det här är ju alltså toppen av allsvenskan mot botten av superettan som man kommer ifrån.
Ja, ja.
Så att det är svårt att säga någonting. Det är inte de här motståndarna som Skövde AIK ska ta poäng av. Så att
man gjorde ju ändå hyggligt mot Degerfors 0. Jag såg de körde över Ögryte fullständigt. Var det 5-1?
Ja, 5-0 tror jag.
5-0 i svenska cupen.
Ja.
Men jag tycker ändå, alltså, det är de inne på själva, att de måste ha något för sin kraft. Och det kan man väl bara understryka.
Definitivt.
Att det behövs verkligen. Behovet är stort.
Men upplevelsen, Linus då, du har ju varit, det är väl ingenting att hymla med, du har ju sett Djurgården före på Tele2 i alla möjliga matcher. Men hur var upplevelsen här nu då, tycker du?
Ja, men det är alltid häftigt också att hamna på första parkett då, som man gör när man hamnar på pressläktaren på det sättet. Och så får man följa med i det här introt och även inmarschen då.
Ja, för de körde fullt precis som vanligt.
Ja, det är som vanligt. Det är ju den här Hey Jude-musiken, Beatles. Och sen så har man ju Sjung för gamla Djurgården, den här klassiska låten som man har anammat och använder sig av. Och det enda var väl att det var reservspiken. Det var ju inte Viktor Bart Kron, han brukar ju vara speaker på matchen.
Jaha,
en parentes i det hela.
Ja, det är ju
journalisten på Expressen alltså.
Ja, just det. Nej, men så är det. Och nu, okej, vi lämnar den och nu har vi ju nästa grej.
Ja, det blir ju lite samma.
Ja, nu ska man ju möta IFK Göteborg på bortaplan.
Ja, precis, på Bravida Arena på söndag då, helt enkelt.
Absolut, och när det gäller IFK Göteborg så är det ju så här historiskt att de har man ju trött på förut väldigt många år sedan. Jag har ju sett dem när de låg i division 2 då, som var under allsvenskan. Sett Skövde AIK, men då var det ju näst högsta serien. Och jag har även sett Skövde AIK spela 0-0 på Ullevi inför 10 000 då, någonstans där. 70-talet när de skulle värva en Björn Nordqvist, Ove Kindvall och allt möjligt. De var inte på plats. Det var ju när de började det som slutade med det här storhetstiden på 80-talet med Svennis och UEFA-guld och alltihop.
Jag tror även de har varit här, eller jag minns det på 90-talet som i kuppen med Ravelli och sådana som...
Ja, har de absolut varit, och de har ju stött på varandra. För Djurgården, om jag har förstått det, var första gången som Skövde AIK mötte Djurgården.
Ja, det är historiskt.
Jag såg till och med i samband med lagkaptenerna där, så lämnade Filip Skyberg över den lilla sajvimpen till Marcus Danielsson.
Ja, precis.
Som är lagkapten i Djurgården. Och han fick en vimpel, en till till Djurgården där. Ja. Men så ska man ju göra, så det var snyggt tycker jag. Men, så inte han fick någon tillbaka.
Nej, det var det jag skulle fråga. Det är lite dåligt nästan.
Ja.
Kan man ju tycka, eller?
Jo, det är absolut.
För det är ju en sed alltså. Men första gången då ska man... Den finns väl kvar?
Ja, och det är väl också liksom standard att de här vimplarna hänger i alla klubbstugor runt om i fotbollssverige.
Precis.
Jag tyckte faktiskt, jag kanske var helt fel. Jag såg nästan lite generad ut när han lämnade över. Men han är ju professionell, Filip, så
blir det inte fixar det bra. Blir det inte lite fel i tv-sändningen med namn också, eller?
Det vet jag inte. Nej, jag såg ju matchen.
Ja. Var det Jesper Sjövete som har spelat igen?
Nej, men jag tänkte på när de intervjuade sexspelare.
Ja, okej. Okay. Ja. Så är det. Nej, men IFK Göteborg, och då är vi inte på Gamla Ullevi, utan då är vi, för den håller vi på att läggs om, tror jag.
Ja, då åker vi över bron till Hisingen.
Bravida.
Bravida Arena,
ja. Häckens hemmaarena i första hand.
I första hand, ja. En arena med en kapacitet på uppemot 7000 kan vi väl se, utan att sitta hemma med alla siffror i hand.
Ja.
Och den blir ju vara utsåld.
Det ska bli väldigt spännande att se, för att om man nu tittar på resultaten i den första omgången, så hade de ju fullt sjå med Nordic.
Ja, jag vill ju påstå att man, att uttrycket komma undan med blotta förskräckelsen och till och med kanske bli hjälpt med en mycket enkel billig straff på slutet som gör att man kan kvittera den matchen.
Ja, och sen avgör man på då också. Det var på båda målen, på sista målen på stopptid.
Ja, precis. Så det är ju inte, man tycker lite synd faktiskt om Nordic.
Ja, det var en väldigt billig straff faktiskt.
Ja, det räckte nästan att bara ramla där på något fält.
Nu vet man att fotbollssäsongen är igång i alla fall när domarkritiken kommer
i februari.
Nej, men det här var väl, jag kanske var ett jättebra lag, jag har ingen aning om. Men jag såg ju att vår vän Johan Fellrath gjorde två mål.
Ja.
Ja, så att då får vi ringa till honom och fråga hur man gör då. AIK. Kanske.
Kanske.
Ja, han gjorde ju ingen större lycka på AIK. I alla fall inte andra året i alla fall. Han var ganska bra när han kom in, tycker jag. Första
året. Han var ju även skadebenägen, så verkligen. Att han fick ju lite förstörda säsonger. Så,
han försvann ju helt i fjol. Han försvann utsikten också. Jag tror inte han var med i trupperna på slutet när de tampades för Allsvens plats.
Nej, det var han inte. Så att, men det är klart... Okay. Kul för honom att få börja. Det är inte alla debuter man gjort två mål på IFK Göteborg. Men det spetsar ju till. Den här gruppen blir ju en kamp mellan Blåvitt och Djurgården högst troligt.
Ja, självklart.
Det blir
så,
det.
Men ja, jag vet inte. Jag tror kanske, jag ser ju Djurgården som ett bättre lag än IFK Göteborg idag. Så att kanske att Sai kan, ja, men, hur ska man säga, spelmässigt stå upp lite bättre, få till lite mer anfallsspel kanske.
Det är, så är det ju definitivt, men jag tänkte, det var vi också, han var ju inte med heller, Albin Ekdal kom ju gående ut där sen i mediegången och sen lämnade arenan, han var ju skadad.
Så blir kommentator i TV4 Champions League.
Expertkommentator, ja,
så
precis.
Så läste jag någonstans. Ja, men den där matchen mot IFK Göteborg blir ju lite också häftig. Den blir ju häftig, framförallt för Skövdekillen Oskar Wendt då,
som verkligen
har en fantastisk karriär i Bundesliga och i Danmark och har ju naturligtvis som IFK Skövde tampas med Skövde AIK i pojklagsåren något enormt.
Ja, pojklagsnivån där.
Nu ska han då, jag tror att han är lagkapten.
Ja.
Han har varit i alla fall hittills. Kommer att få spela mot de här rödvita igen nu då?
Ja, slutar cirkeln nästan.
Ja, det vi får ju kika med honom naturligtvis om känslan om det här, men det är speciellt. Och sen har vi ju Vettland och så
Sargon Abraham också med den bakgrunden ni på Göteborg, så nu kommer det dit med Saik då.
Gustav Norlin.
Ja.
Han är kvar i Göteborg, va?
Ja. Jajamän. Det finns kopplingar. Ja,
som har spelat i Saik här för ett par år sedan och fick guldbollen då.
Båda. Det fick han.
Och det har tog även Sargon ju, fått.
Precis, tog ju vägen via Varberg till Göteborg då.
Och ska vänta på SLA-plaketen två gånger. Ja. Insatser i Champions League.
För Borussia Mönchengladbach.
Ja, det är häftigt.
Ja, verkligen. Han spelar ju faktiskt högerback nu då.
Ja, det lär han tydligen göra.
Ja, så att han får se. Det blir en tuff kamp mot Hugo Engström eller någon liknande.
Det ska bli intressant. IFK Göteborg kom ju från ett miserabelt år och kämpade sig för att hålla kvar i Allsvenskan. Och vill säkert ha en annan resa den här säsongen.
Jag tycker nästan du är ganska snäll där när du säger ett miserabelt år. Det känns som det var länge sedan.
Ja, men man var ju oerhört nära involverad i, kring sträckorna på det här sättet.
Ja, absolut.
Ja, det var man verkligen. Så var det. Så att, och det är klart att 4-3 mot Nordic med två mål på stopptid skrämmer ju inte så.
Nej, det, ser man det bara så borde det finnas möjligheter.
Det är ju division 1-lag, det är ju inte ett huvudrätt.
Nej, men sen har vi då den här blåvita kulissen som det kommer vara, stämningen och alltihopa. Så att det blir något att bita i för Sjödal.
Poseidon, vad heter låten?
Ja, Poseidon. Med Joel...
Joel Alme.
Ja, som är trendsättare när det kommer till fotbollslåtar, brukar vi säga.
Ja.
Hans musik känns som att många tar efter, eller den melodin.
Ja, det blir en ny upplevelse för de rödvita SAIK-spelarna.
Ja, och sen får man ju komma hem till konstgräset och spela mot Nordic så småningom då.
Ja, just det. Det är avslut. Sätter man ju punkt då, för honom. Det är klart att honom nu slår. Jag för Göteborg som är med i racet.
Ja, just det. Precis.
Ja, nej, vi ska inte hålla på och säga sådär, utan vi hoppas att de får bra matcher och framförallt att de kanske kan göra mål.
Och man ska ju vara ärlig med att de själva tror inte på det heller i Svenska Cupen, utan man tar det som bra matcher inför seriespelet. Det är ju... Man klart att de går ut för att vinna matcher, det förstår jag också.
Verkligen.
Men man har ju liksom inte ens rekryterat färdigt heller spelarfronten inför säsongen, inför Cupen. Som man gjorde tidigare, försökte göra.
Ja, precis. Nej, men det är väl den matchen mot Nordic som man verkligen kan få se lite mer då.
Ja, den matchen vill man ju gärna, efter att ha gjort de här två allsvenska mötena, då vill man ju få lite, man vill skönja lite grann i en sån match och se SAIK dominera lite mot ett ettanlag, att det ska skilja lite.
Ja, vi får se då.
Men det är vi inte nu, men nej, det kommer dit.
Nu får du med den här också. Han är väl speklar nu, den här sista lånet från Malmö FF.
Mamadou Diagne.
Exakt. Ja, han ska ju vara lite offensivt lagd.
Ja, men det blir ju positivt då.
Vi får se. Ja, ja. Hur som helst, det är otroligt spännande start på säsongen. Och väldigt roligt att prata Skövde AIK och Djurgården i IF och Göteborg. Och,
ja, den kontexten, det är en fantastisk kontext för SAIK.
Ja, så är det. Så att, men vi nöjer oss där, tycker jag. Och så går vi över, och då går vi över till den blåvita föreningen i Skövde. IFK Skövde. Handboll. Vad ska vi säga, det var väl en otroligt rafflande och bra match.
Sevärd och bra match, ja.
Och Sävehof som avgjordes absolut i slutet.
Ja, det var ju en seriefinal mellan seriens två främsta lag i det läget.
Ja.
Och det var ju, som du säger, jätterafflande på slutet. William Moberg Andersson gör ju det målet som betyder 30-29 med minuten kvar att spela. Och sen får ju Skövde då chansen att...
Sen bränner, tror jag, Gustav Wedberg i Sävehof.
Ja, men först har du då Jonas Samuelsson som bränner för Skövde. Och då tror man ju att det är helt över, men det är det inte. Utan Sävehof tar timeout med 16 sekunder kvar. Och då bränner, som du säger, Gustav Wedberg. Och då, i det läget kastar ju Skövdebänken in det gröna kortet och får till en timeout med 8 sekunder kvar. Med uppspel från egen målgård då, så att säga. Så att det är ju mycket tid i handbollen.
Då får Jesper Jansson sista läge. Lite pressad var han väl allt ändå.
Det var han allt ändå, för han fick ju till det. Jag tror inte att det hade gått i mål, även om, för att det går över målet.
Ja, det ser ut så.
Men man är ändå så pass nära ändå att få till en kvittering mot Sävehof. Det är ju ett lag som endast Skövde före hade slagit ihop med Hammarby då. Så ja, det är ju, de förlorade ju inte speciellt många matcher.
Så det är klart att de var väl deppiga naturligtvis efter, och sådär, det är man ju alltid, de får trycka sig här. Men jag, någonstans med några dagars distans, så tror jag ändå att det, i alla fall intrycket jag har fått i efterhand, är att man någonstans tar det här ändå på ett positivt sätt. Man tar det som en intäkt att man verkligen är med i racet.
Det,
att man klarar av det här liksom.
Jag kan säga så här, att den här gulsvarta maskinen, den här gulsvarta magin som man pratar om i Sävehof där. Den här upplagan tycker inte jag har det. På samma sätt som tidigare upplagor hade den inte det självklara längre. Så att IF Skövde match hade ju också i allra högsta grad kunde vunnit den matchen. Definitivt. Ledde ju periodvis också.
Ja, nej, det är intressant då.
Sen hade man dessutom massa skador, ska man komma på också då.
Ja, absolut. Så är det. Så att,
vi kan ju komma till matchen, men lyfta fram, för Anton Hagvall gjorde en jättebra match i målet.
Ja, absolut, men Åsheim, nu har han inte varit synlig sedan Hammarby.
Nej, halta i målet. Han var på sidan i Partille där och tittade.
Ja, precis. Och sen så...
Men jag gladde mig ju, för det kom ju ändå, det var ju inte Linus Gustafsson med, för det var ju någon fotskada på
någon
träning.
Han snett, tror jag.
Men däremot så fick vi ju se Adam Ljungqvist i aktion igen, och det är ju roligt att ha honom tillbaka på banan. Så.
Han såg ganska bra ut.
Det får man ändå säga, lite ringer och sådär, men man absolut hade många fina samspel på 9 meter. Men...
Sen är det ju det här alltså som jag ofta funderar på ibland och säkert har sagt också tidigare. Och det bygger ju på naturligtvis på alla år man har följt den här toppanbollen. Vi kan ta både såväl dam som herrsidan, och det var, så är det ju så att vad beror det på att när det är i slutet?
Exakt.
Vad är det som gör att Sävehof, tidigare kan vi ta Redbergslid när de var som bäst. Vad är det som gör att de skjuter stolpe in och skjuter stolpe ut när det ska avgöras?
Ja.
Alltså, ja, det är inte alltid, men för det mesta, det är någon sorts inbyggd vinnarkultur.
Ja, oförklarlig alltså. På något sätt, men den finns där.
Ja, men jag, och den, just den här gången...
Känner likadant.
Ja, men den är väldigt svårförklarad den här gången. För man skulle ju lätt kunna tänka sig att dra erfarenhetskortet, men det här Sävehof-laget, och det är 2-3 spelare födda på 90-talet. Resten är födda på 2000-talet. IFK Skövde. Väldigt rutinerat lag för att vara handbolls-EM. Många spelare födda 90-tal, till och med tidigt 90-tal. Så att alltså åldersstrukturen skiljer sig ju jättemycket mellan IFK och Sävehof. Så.
Men då får vi dra oss till kultur då, att det ska vara så inpräntat, att det spelar så stor roll.
Jag tror att det finns en i de här klubbarna framförallt, och vi kan ta och hålla oss till Sävehof. RIK och sladdar ju nästan på väg ur allsvenskan idag, men det har väl andra skäl. Men om vi tar Sävehof, det är precis, och det är likadant på damsidan, och det Skara gjorde för några veckor sedan som åkte ner och vann, det är nästan snutt på helt fantastiskt. Ja. Även om de spelar Champions League. För det är precis som man brukar säga ibland, Partille är väl så att man lär barnen, det är alla spelar, massor av barn spelar handboll och det är jättekul och vi spelar och vi lär oss och sen vinner vi. Mm. Ungefär så. Så är det, så går det till. För jag har sett de få gångerna när de har förlorat, då står de i, kan jag säga så här, att jag har sett det på SM-final om Skövde HF 2008 och även sedan, så står de som fågelholkar så här när det går upp för de här spelarna att vi kommer att förlora det här.
Ja, precis.
Jaha, det kan man ju inte göra ungefär.
Nej, och nu i en sån här match kommer de ju ändå från, de har spelat i Kroatien på tisdag kväll.
Ja, de förlorar man ju hela tiden då, även damerna, men det spelar liksom ingen roll nationellt.
Men så kommer man hem sent på onsdagskvällen och så vidare, men man har ändå något, faller tillbaka ändå och presterar.
Ja, eller hur?
Hela tiden upprepat. Måste ju ha en, alltså lägsta nivån är ju så otroligt hög, alltså. Otroligt hög.
Det är väl den här, också sån här grej som man kan kalla för floskel och vad som helst, men det är någon sorts vinnarkultur som sitter i väggarna liksom. Ja, och den är jättesvår att skapa.
Ja, men precis, men det är det man har gjort över tid då.
Ja.
Decennium, efter decennium får man väl nästan säga då.
Ja, precis, och det kommer att bli samma visa i år när vi drar ihop oss till JSM och så vidare. Kommer Sävehof vara med och dominera där också liksom. Det, ja. Så är det. De kan ju sätta in limiten om de vill på USM P18.
Ja, men det, jag håller ju med Linus när han säger att det här Sävehof-slaget inte är...
Nej.
Ja, men,
det är inte oslagbara Sävehof.
Nej, de är inte lika bra som de var förra året, tycker inte jag heller, men ändå då så har de förlorat 2 matcher i år och leder handbollsligan.
Ja, som den här gulsvarta maskinen, den mål bara på ändå.
Men det är det jag kanske vill komma till också lite grann. Om vi nu håller oss till nuet och inte bara tittar i backspegeln. Backspegeln får inte vara större än vingrutan.
Nej, så är, just, så är det.
Så är det ju så att de har vann mot dem hemma här. Och de var ytterst nära nu. De hade dem på vagnen borta också.
Ja.
Och det har varit nu vid några tid. Så det finns ju ändå möjligheten att man närmar sig då. Även
och då om är, ja, precis. Och då tror jag, då spelar det också en enorm roll vilket skede du kommer möta dem också. Ja. Sen i slutspel.
Och det tror ju jag också, spelarna känner lite grann också, att det är på det viset.
Jo, men jag pratar ju med Adam Ljungqvist här, för att det är ju liksom, man är ju uppväxt med det här liksom, den här rivaliteten, antagonismen som är mot just Sävehof, och det får man ju eftersom man spelat så många matcher mot varandra och drabbat samman. Ja. Och ofta har ju historien tillhört Sävehof dessutom till råga på allt.
Ja, det är ju så. Det är ju världens största handbollsklubb, säger de ju.
Och sen var det ju, jag sa inledningsvis av när vi började här, att det var ju, för det var ju på pappret i alla fall nästan 3000 personer då som var på plats i någon slags arrangemang.
Ja, Sävehofsdagen tror jag
i Partille Arena där. Så att det var ju lite, det var rätt bra dragen då.
Ja, och det är det ju inte alltid det.
Nej, utan... det är det inte. Och sen var det ju även en klack från Skövde som gjorde sitt för att bjuda till då.
Ibland så har man ju varit på matcher och sett, kanske när tjejerna spelar, man har sett lite med andra lag också, sitter några hundar där, så ska vi se vad de vinner med idag.
Ja, jag för mig, jag sa det till Daniel Birkelund att när de hade varit nere och spelat, det var inte stor kuliss de spelade inför då.
Nej.
Det var några hundra, jag tror det var 400-500.
Det var de ju ryckte i dem också, har de varit nu Skövde HF
på slutet då. Ja, det får man ändå säga.
Så att, ja, vi får se då. Kanske är det dags att riva den där Partillemuren.
Ja, skrämma bort spöket för gott, kanske sådär.
Ja, exakt. Ja, vi får se. Ja.
Nej, men det är i alla fall roligt att man är med i toppen där uppe och kan placera sig på en bra placering inför slutspelet. Ja, det är bara fem matcher kvar.
Ja, vi om bara. Nu har de gått igenom de här starka matcherna.
Ja, topplag efter topplag i fyra matcher. Där.
Och man fick med sig seger mot Kristianstad.
Som var viktig i slutändan här nu. Då.
Så fick de med sig poäng. Man tar tre poäng nu efter uppehållet. Eller missar jag något?
Jo, men man gjorde ju bort sig lite grann i Kungsbackar och bara en poäng mot seriens sämsta lag där.
Ja, det var precis när startade om va?
Ja, det var en sån match där.
Ja, och nu är det inget för den 28:e, 29:e.
Nej, då ska man möta det här AMO som man bitvis har haft problem med historiskt då. Fast det har varit i olika sammanhang ska man väl konstatera också. Det är ju i cupsammanhang man har med förlusterna.
Ja, precis. Jag vet inte, de klarar sig hyggligt ändå. Man trodde väl... Det finns ett liv efter han Stockenberg.
Ja, exakt. Vi kan ju konstatera att det var en ganska jämn match ändå nere i... Alstermor och här i vintras.
Ja, det var ju, ni också.
Var ju inte given att de skulle vinna den, men då hade man ju det här sättet att vinna matcher på som man hade slagit in på.
Det är långt mellan till i två hallen i Alstermo.
Ja, det var väl så. Det var väl från Emily Arena jag tog mig till Alstermo.
Ja, det var det.
Ja, och kabelhallen. Så att, absolut.
Ja, så är det. Nej, men det ska bli otroligt spännande att följa. Jag skövde med i racet och topp fyra känns ju som absolut ett realistiskt mål och då är man ju bra med alltså.
Det ja, och det känns ju väldigt spännande inför slutspelet också när man ser de här lagen slår liksom varandra lite och sådär. Det känns väldigt öppet.
Ja, och det här slutspelsträdet blir ju delikat också när man ska ha sista omgången, för det kan säkert, eftersom det är så tajt mellan platserna på alla, skifta under slutomgångens matchande de här 60 minuter, menar jag, var man befinner sig i tabellen. Så det ska bli intressant var man landar till slut.
Ja, verkligen, verkligen. Så att ja, det återstår att se. På tal om handboll, vi kör lite Skövde HF också, måste vi göra. Jordi spelade ju i måndags då hemma, samtidigt som Skövde AIK var spelade fotboll, så hade vi handboll här i idrottshallen. Skövde HF då mötte Aranäs och vann med 36-30 och klättrade över slutspelsstrecket igen.
Låter som att man gjorde det man skulle då helt enkelt, eller?
Ja,
så var det. Sex bollars seger mot bottenlaget.
Ja, jag tyckte det såg ganska bra ut. Jag tyckte det såg framförallt att det såg... tyckte man spela med ett lugn och kanske inte man, för det var ju så med Aranäs att de, även om de låg under med ett par tre mål, så de viker ju aldrig ner sig liksom. Det är svårt att få det här stora momentumet då, som man ofta pratar om. Mm. Men det kändes inte som att man stressade upp sig över det, utan man, jag tror att jag kände lite grann ett mer lugn i det, tycker jag, än tidigare. Jag tror att det kanske spelar in det här, allt har rättat ut sig, frågetecknen och nya tränarna är klara och man vet lite grann vad som väntar och sådär. Det kan spela in, jag vet inte. Men jag tyckte
det,
att det
är
var...
de ju inne på lite själva också, att det ska ha gjort det.
Ja,
att det ska ha haft en lugnande verkan, att det här beskedet som sipprade ut på lördagskvällen vid 19-tiden.
Ja, precis. Sen var det, ja just det, ja, vi kan ju ta det senare, vi kan ta
vi,
lite
vi tar
matcher
först. Ja.
36-30 och då ledde ju jag hela vägen.
Ja, jag såg att Ella Mörtemark pådrivare
som
vanligt.
Ja, det är magnifik alltså, det är i Sverige.
Hon bär ju det laget.
Ja, för det var ju så när de var två mål, ja, då gick hon ju upp och ner dit en.
Ja.
Sen hade ju då, tycker jag, vilket, ja, jag vet ju inte själv, jag har inte pratat med honom efter, men jag tyckte väl att vår vän rutinerade Rustan Lundbäck beordrade ju 7-mot-6-spel i stort sett väldigt, väldigt tidigt, och så spelade han ett väldigt utkuperat försvarsspel. Och det ändrade han ju inte på, jag tyckte väl att det passade väl Skövde HFs genombrottsstarka spelare ganska bra.
Ja.
Så att, ja, det känns ju dumt mot bland annat då Elmer Örtemark.
Ja, även Salin är ju Tindra Valén, Salin är ju stark. Ja, Mo Andersson är bra på genombrott.
Ja, i och med att man inte har det skyttet så uttalat, så är det väldigt märkligt att man envisas med att bara spela utkuperat.
Nathalie Westerfors är ju duktig, hon kommer få lite utrymme, hon kan göra sin kullager eller stegesättning som man har sett nu då. Hon kom in och gjorde på mål i andra halvlek. Pila hängde väl dit några utifrån, men annars så var det mycket den där. Och Örtemark liksom, att få stoppa henne liksom direkt då.
Då är det kört.
Då vrider hon igenom alltså.
Ja, nej, jag har sett det förut i tidigare matcher också under säsongen, att motståndarlaget försöker sig på det här, men det, jag tycker inte man har fått betalt för det.
Taktiken är väl att man ska försöka få stopp tidigt innan de får upp farten kanske, men jag vet inte.
Men då ska man ha spelare till det då?
Jag är ingen handbollstränare, men jag hade nog beordrat 6-0 mot
Kondor. Kompakt.
Ja. Jag vet inte.
Ja, men en mer kollektiv bevandrat försvar då, än att man ska lita mer på individen.
Jag ska inte sätta mig på den höga hästen. Rosa Lundbäck är mycket meriterad och duktig tränare, så det finns inte att ta ifrån honom.
Som just har skördat för framgångar i apropå Sävehof.
Det kan man absolut säga att han har, och han har varit med också, så att jag vet inte han. Nej, men den här gången passade Klara Skövde HF av att lösa deras offensiva försvar, så kan man säga.
Och det var ju en måste-match också för deras del. Och det, som du säger, tog sig upp på rätt sida slutspelsträcket.
Verkligen, verkligen. Och nu har vi ett litet uppehåll inför de här sista fyra matcherna som är kvar. Skövde OS spelar inte nästa gång för 8 mars borta mot Kungälv. Och det känns ju som den matchen bör man ju också
vinna. Ja, den bör man ju vinna. Om man nu tittar lite på tittar lite på tittar man lite på schemat mot Västerås schema också där, så har ju Västerås har ju något bottenlag också de ska möta som man kan förvänta sig
Lugi.
Ja. Och sen ska man ju även möta Skara i en match längre fram också.
Ja, men det är ju seriens mest formstarka lag.
Ja, men jag bara säger det.
Nej, så är det.
För Skövde HFs del så behöver man nog kanske ta 2 segrar.
De har Önnered, de har Skuru borta och de har H65 hör.
Ja.
Så det förstår man ju själv att det blir tufft. Plusset är väl att man har ju i alla fall 2. Vad blir det? Man har sista matchen mot hör hemma då.
Ja då.
Så är det. Ja, vi får se. Men vi måste ju prata lite om det som du sa. Du var inne på det. 7-tiden i lördags. Så helt plötsligt så presenterade Skövde HF sina nya tränare.
Målen skingrades och sanningens ljus strillades in.
Kasper Gudnitzer, huvudtränare. Mats Ljungqvist.
Precis, det har ju varit den här 10 000 kronors frågan. Och det är ju inget att sticka under stolen med att de har jobbat med olika namn under den här resans gång. Och nu utmynnar det i det här till slut. En Kasper Gunitz, tidigare elitspelare, numera assisterande tränare sedan ett drygt år tillbaka till Magnus Frisk i Skara HF. Ja. Som 34-åring som ska ta över Skövde HF. En del skövdebor kanske erinrar sig hans korta gästspel här då i IFK Skövde 2019 var det väl när det begav sig.
Ja, han kom ju in där på att de skulle ha något korttidslån, men det blev inte mycket med det, tror jag. Han ville väl ha längre kontrakt. Och ryker Helmas mikrofon ner.
Jag får hålla lite. Nej, men så är det. Så det är ju ett spännande namn, men också ett oskrivet blad då i sammanhanget. Att det blir ju hans första klubb som huvudtränare, men man kan konstatera också att man får ju en hel del rutin vid sidan om sig då i IFK-ikonen Mats Ljungqvist.
Ja, verkligen, verkligen. Som har ju då dels varit med då och tränat IFK Skövde i vissa perioder. Han har väl ryckt in som tränare och hjälpt till när det var kris. Han har varit assisterande till både till Jonas Ville och Henrik Signell.
Stämmer.
Sen har han tränat ungdomar massor utav år. Han har ju haft sina söner, han har ju 3 söner i verksamheten.
Mm.
Bara 2 upp i A-laget och en är väl kanske lite yngre förmåga.
Så ja, att han, P16.
Ja, så att jag vet inte, jag tyckte väl det kändes, det finns säkert lite kopplingar till Skövde HF också via olika kanaler, men lite överraskande tycker jag nog ändå att det kändes.
Ja, det är ju det liksom att man ska ju börja någonstans och det är ju en helt ny person som vill inleda sin tränarkarriär som tar över Skövde HF. Det kom ju fram också att han har ju skrivit på ett 3+1 års kontrakt. Så det är ju en långsiktig lösning för Skövde HF som man tänker sig här nu då, en process med nya tränare. Och när man bygger ju även ett nytt lag någon delvis. Man kan ju tänka sig att det kan hända en del även på spelarsidan.
Ja, det ska bli intressant att se. För det finns ju lite kopplingar där via
och sen har det redan kommit en mållagstränare från Skara också som kommer in i Felix Nordgård.
Han är väl på handbollsgymnasiet och han sitter nog med lite på bänken i Skövde HK, tror jag. Tyckte jag såg hans namn.
Ja, och så blir det
Med Peter Johansson då som ska bli utvecklingschef, eller vad kallar man det för?
Ja, exakt. Och sen blir det ju akademin kring det, ja, precis. Och sen blir det ju också det här med snacket och sen med utgående kontrakt i Skara på Sara Johansson och Melanie Felber då naturligtvis, som det ryktas lite grann om att Skövde HF ska försöka få över.
Ja, det återstår att se. Som sagt, det är bra, väldigt bra spelare där, men det handlar väl lite grann om, tror jag också, Skövde HF har tänkt att jobba vidare.
Ja, vad man vill, identitet, strategi då.
Ja, du pratar ju då med, det är ju Jan Karlgren som vi egentligen mest känner från country.
Ja, Mr. Country.
Som har hamnat, som att ha gått in i Skövde HF styrelse. Och är väl, driver han ansvar i den sportgrupp
som... Ja, han är nog inte direkt ansvarig, men
han är ansiktet
utåt mer att ha fått den rollen då. De är 4 stycken i den sportgruppen.
Jag tyckte han, du gjorde ju en intervju med honom, jag tyckte han nämnde det att klart att Skövde HF har ju sin... kallar det gärna för policy då. 60% egna produkter, men han inser ju också att vi måste ju även krydda detta med riktigt bra spelare också.
Ja, den insikten har man ju, det är ju naturligt naturligtvis.
Och då måste man ju först och främst titta på vad man saknar, tycker jag.
Ja, precis. Och vad man har kvar då när man nu ska, alltså vilka luckor, hål man ska fylla då när truppen ska byggas.
Ja, och det kan ju mycket väl vara ett hål på högerkanten i alla fall då. Med Matilda Forsberg som nu missar resten av
säsongen. Ja, det är tråkigt. Väldigt tråkigt för henne.
Ja, väldigt tråkigt. En av de bästa spelarna i laget.
Verkligen.
En hälsena. Men hon har ju utgående kontrakt och det skulle inte förvåna då om det finns andra lag som är sugna på att värva henne.
Och sen har det ju surras kring Elmer Örtmark också. Det är klart att det gör när man är så pass bra spelare och gör så pass bra säsonger återkommande år efter år att andra klubbar har blickarna på henne.
Ja, det är ju självklart. Så att, men det jag ska inte säga någonting om. Men svårt att tro att hon lämnar i alla fall. Men det visar,
sig. Det visar sig, ja. Men det är i alla fall en spelare som har ögonen på sig naturligtvis.
Ja, verkligen, verkligen. Vi har ingen aning om vad det kan komma för.
Nej, för man har ju alltså 8 spelare i A-truppen som har utgående kontrakt. Ja. Det ska man också komma ihåg. Att det ska ju, nu kanske det kan medföra då att fler skriver på när de här tränarna presenterades.
Mm. Det tror jag nog man hoppas på.
Så personligen så har man ju inte så jättebra koll på vad Kasper Gudnitz var liksom som tränare, så i och med att han har varit 1 år assisterande. Men man kan ändå konstatera då att Skövde HF verkar ju ha en stor tro på honom i och med att man skriver ett kontrakt på 3+1 år. Det är ett ganska långt kontrakt med en person som inte har varit huvudtränare än då. Så att tron verkar finnas på honom.
Ja, det är spännande. Och det ska bli spännande att se vad som händer i Skara också då.
Ja,
det är nya Kreutzmeier som också ska ta över efter Magnus Frisk som...
Och kontrakt som ska ses över också.
Ja, han säger ju själv att han är absolut villig och redo att träna handbollslag även i fortsättningen. Så vi ser var han hamnar.
Ja, exakt. Men det var ju bra att man kom till skott här. För det har tagit väldigt lång tid här i den här processen ändå. Vi gick ju nästan in i mars.
Ja, verkligen. Det var, tror jag, var ganska nödvändigt. Och jag tror även att det kan få till ett bra avslut för Skövde HF också. Säsongen.
Ja, det jag kan, vi kanske säga om det, men det är ju inte vad man kan sätta för chanser, slutspel, inte slutspel, men man har ju alltid egna händer då.
Ja, det har man ju faktiskt. Men sen är det ju det att, för det är ju Kristianstad också som ligger i en poäng för.
Ja, de är också med. Det är ju 3-lags-race det har blivit då.
Sen har ju alla sagt redan från början att det är ingen idé att gå till slutspel och bli 8 för att få möta ettan CVH. Men jag ska bara påminna om att just nu leder Skuru serien med en poäng.
Ja.
Efter förlusten mot Skara som...
De var inte oslagbara.
Nej, även om vi har gått in på det förut för en stund sedan här, men i långa loppet är de ju redan.
Ja, visst.
De är såklara guldfavoriter även i år, tycker jag.
Ja, det är de.
Så är det. Och vad har vi i helgen? Om vi sätter punkt. Det är ju naturligtvis IF Göteborg Skövde AIK som är en riktig god bit. Söndag, strax efter lunch.
Det är russinet i kakan.
Russinet i kakan. Och sen har vi lite hockey idag. Vi har inte pratat så mycket hockey idag. För som vi spelar ju in det här på onsdag eftermiddag. Ska vi vara transparenta och säga som Alman brukar säga.
Ja, det kan vi vara.
Så vi har inte riktigt koll på det. Hur det gick på onsdagsmatchen. Så vi får se lite. De åker Kangsta hemma i alla fall.
Jajamän.
Och sen har de i princip. Sen har de Halmstad Hammers.
Sista
sen ska vi summera det hela.
Sen ska det summeras och så gäller det att vara över strecket.
Ja, gäller det att ha 2 lag bakom sig då.
Nästa vecka när vi sitter där, då har vi facit.
Då har vi, ja, precis. Det har vi då på den torsdagen där då.
Amen.
Då vet vi hur det har gått.
Och sen är det ju då, det måste vi ju nog nämna också. För de spelar ju helgen och du var ju titta på dem. Det är ju, jag tänker på country då, som verkligen har pignat till.
Ja, det får man säga.
Och slog kroppskultur i en idrott. Det var ganska mycket folk, det var tryckt där uppe. Eller?
Ja, det var det. Jag kan inte publiksiffran. Nej, men folk vet ju att när idrottshallen, det behövs inte så mycket folk för att det ska bli bra då. Och framförallt då när det blir så otroligt spännande.
Dramaturgin. Alltså
det kändes ju som att country hade avgjort med, de ledde med 4 mål när det var en 8-9 minuter kvar, men sen blev det ju, det var kvitterat och blev ju en riktig rysar avslutning som avgjordes med 3 sekunder kvar. Så att då var det riktigt bra stämning i idrottshallen.
Ja, jag förstår det.
En viktig seger givetvis för country.
De har gjort det bra nu efter jul och börjat ta poäng lite på här och var, så att de är absolut med och kunna kravla sig över alla sträcken i botten.
Ja, det har ju varit inne på förut. Vi behöver ju ha ett lag i ettan, det får man nog säga.
Absolut, nu har de RP borta,
Linköping,
i Linköping borta i helgen här, så det är nog god poängchans där också.
Ja, man har gett sig själva chansen efter en mycket tung inledning kan man väl säga.
Precis. Och sen har vi ju då, sen ska vi Skövde bandy nu då. De har väl i princip vunnit serien. De har en match kvar, men de hade väl massor av plusmålskillnader även om de får stryka mot Baltic Ungdom i Karlstad i helgen.
Ja, det ska väl, det skilde ju 30 mål.
Champagnen är väl rimligen på
men man
kylning.
Får ändå, ja, och det, ja. det ska ju vara klart. Men i bandy så är ju... Ja, det 30 mål kan man inte ta in. Nej, men det, man såg ju Skövde vann med 16-3 nu och man har sett några resultat som är upp mot 20-0 liksom. Så att det kan ju hända saker, men de behöver nog inte vara för oroliga för sin serieseger i Skövde bandy.
Nej, de har ju strävat nu några år och nu när man får på taket att de vill ge uppåt och då hamnar man i alla fall i något som är division 1, så har man ju tagit sig upp en bit.
Ja.
Faktiskt, så att det får vi verkligen hoppas för det känns ju som klubben mår ganska bra totalt sett.
Jo, men det upplever jag när jag talar med klubbens ordförande Arne Lorentzon. Man har ju bra snurr på sin ungdomsverksamhet och även på sin flickverksamhet som de har fått igång på ett bra sätt. Har ett lag i F14 som spelar matcher. De kan inte spela här omkring för det finns ingen motstånd, men man åker då ner till företrädesvis Göteborg och spelar och man har ett lag i seriespel där.
Ja, men det är kul. Det blir ju, finns alla möjligheter. Man kan tränga går i ettan och Skövdebandy går upp i division 1 och,
ja.
Och slutspel i handboll för damer och herrar. Och det blir mycket att se fram emot. Och hockey får vi också här. Och hockey också i slutspel.
Men ja, hockeyettans slutspel är ju förhoppningen där.
Ja, precis. Och Tibro IK också kanske till och med kan ha ju vaknat till efter jul.
Ja,
kanske hamnar i ett kvalet till kvalet, eller?
Ja, det kan det bli. Verkar som att bönar är och fått fart på dem.
Ja, men det är ju två hägrar. Ja, det är långt dit. Så det finns få platser.
Men det är samma upplägg som man har i hela pyramiden, va?
Ja, fast det är ju något mindre sådana playoff-steg då, än vad det är till exempel i hockeyettan. Det är ju snabbare till kvalserien, men det är ändå svårt att ta sig upp.
Ja, för Skövde IK någon slutar av sig, då måste man överleva två stycken sådana här utslagsskal först, slutspel först.
Ja.
Och är det ju, kanske är till och med ytterligare något, men det är alltså flera steg i alla fall.
Men det är nog för Skövde IKs del, när man inte kommer högre så är det nog tre steg innan man ska spela 10 matcher i en kvalserie då.
Ja, det sista omgången tror jag var 20 april.
Ja, då har fotbollssäsongen...
Så antingen kan säsongen ta slut nu 28 februari, eller också kan den ta slut från 20 april.
Ja.
Två månader till.
Ja, teoretiskt.
Teoretiskt. Så är det. Ska vi nöja oss?
Ja, det kan man väl göra.
Ja, jag tycker väl det. Jag tycker vi har fått ut, krängt ut lite från de här grejerna. Och
ja, se. Det var minnesrika matcher den senaste veckan.
Precis, och nya matcher kommer.
Det är ju det som är det fina med den här sportsliga världen.
Absolut, så är det. Då önskar vi väl alla en trevlig helg.
Det får vi göra.
På återhörande.
Som det heter.
Hej, hej, hej.